Det är torsdag och dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. Johanna är tillbaka nästa vecka. Temat för det här avsnittet är delikat. The only thing that gives me pleasure is to see my dividends coming in, så sa John D. Rockefeller. Därför ska vi i hans anda prata om just utdelningar i det här avsnittet. Boksluten trillar in och utdelningsförslagen står som spön i backen. Det ljuvligaste av karameller för utdelningsjägare är utdelningstillväxt. Och här har vi exempelvis Investor som är den mest ägda aktien i Sverige som bjöd på 10% utdelningstillväxt. Det är ju ofta så att löneförhöjningen i portföljen springer snabbare än löneförhöjningen från inkomst av tjänst. Med mig för att reda ut allt det här och dessutom bjuda på detta traditionsenliga avsnitt där vi grottar ner oss kring Börsveckans utdelningsspecial och utdelningsportfölj för 2023 har jag Gabriel Iskander och Peter Hedlund. Riktigt kul att ha det här.
Tackar, kul att vara här.
Vi har optimisten Gabriel och vi har pessimisten Peter. Det blir liksom en bra, det är lite salt och lite sött. Men vi börjar i backspegeln. Hur gick det? Och det här blir ju också lite roligt med tanke på att ni är positiva båda två. Men Hedlund är kanske lite mer realist ofta och vi är lite mer optimister i Skander. Så det blir en bra mix. Men, och här blir det också extra intressant att se vems portfölj som gick bäst i fjol. Vi börjar i backspegeln. Läsare av Börsveckan, de vet redan hur det gick för er. Men för alla andra som inte vet, Gabriel, hur gick din portfölj?
Ja du Niklas, det var ett väldigt tufft år. I årets första nummer då så inleder vi traditionsenligt med utdelningsportföljen. Men vi brukar också ha med en enkät där vi frågar redaktionsmedlemmarna hur börsåret har gått och hur den egna portföljen har utvecklats och så vidare och vilka lärdomar man kan dra av det gångna året. Så att det är lite kort om vår så att säga, approach i första numret. 2022 var ett väldigt speciellt år med krig, mycket elände, mycket geopolitisk oro. Vi såg att inflationen tog fart där i februari-mars. Det bubblade lite grann under hösten 2021 också, framförallt i USA. Men här i Europa och i Sverige så tog det ordentligt med fart i februari-mars kan man säga. I samband med krigsutbrottet då i Ukraina. Och det ställde om kartan. Det gjorde att många räntekänsliga papper fick storstryk. Hela börsen gick ju ner, men vi såg exempelvis att fastighetssektorn var en av de stora förlorarna. Och i min egna portfölj så ingick exempelvis SBB och Sagax. Så att jag gick in i 2022 med en relativt stor fastighetsexponering efter att ha haft ett fantastiskt 2021 där portföljen faktiskt gick smått otroliga 125% eller något liknande. Så att det var ett extremt bra år. Men det här fick jag betala för 2022 och slutsummeringen blev 35% ner. Markant sämre än index och det är lite skämskudde. Och en av de viktigaste lärdomarna där är att försöka rebalansera portföljen lite oftare. Att inte bara ligga kvar med de bolagen som man tror på utan också givetvis ska man ha ett långsiktigt perspektiv men också rebalansera snabbare, ha örat lite närmare rälsen, agera lite tidigare. Och det tar jag med mig här inför 2023.
Lärdom inför 2023, men det är ju också svårt. Jag menar, det är ju faktiskt så att avkastningen på börsen är ju inte linjär. Ibland kanske någon kan tro att storken kommer med 7% om året och det är ju väldigt, väldigt sällan. Så jag brukar dra exemplet att en aktie som ger 0 år 1, 0 år 2, 0 år 3, 0 år 4 och så frågar man den här personen efter år 4 och om det där var en bra investering så kommer vd-börjaren säga att det är det värsta han har gjort i hela sitt liv och hatar börsen. Och när aktien är fullständigt komplett åt helskotta och sen går aktien 100% år 5 och så har man en kagger på 15%.
Sen är det så att det var ju exceptionella tider. Det gick ju väldigt fort också. Det får man inte glömma att utvecklingen blev ju rätt så brutal där under våren med ränta som inte bara dubblades utan tripplades eller fyrdubblades så att säga på väldigt kort tid. Alltså marknadsräntor och inflationen som tog rejält med fart. Men med det sagt så är det så att man ska helt enkelt ha en vi förespråkar ju diversifiering och riskspridning och det är väldigt mycket psykologi på börsen också så att man måste våga agera och inte bara sitta och analysera saker och ting utan också våga justera i sin exponering utefter rådande makroläge. Och där blev vi, eller jag blev väldigt mycket tagen på sängen faktiskt. Det tror jag väldigt många också kände där under våren, att man visste inte riktigt var det här skulle landa. Hur högt skulle vi komma upp i räntor till exempel, och vart tar inflationen vägen och allt det här. Komponentbrist på det och väldigt, väldigt stökigt 2022.
Ja, och det ska vi också komma ihåg. I Sverige gick vi från 0% styrränta till 2,50 i slutet, och vi gick från 0 till 0,25 till 4,25-4,50 i USA. Och det här saknar ju motstycke. 100 punkters höjningen 20 september var den största i modern tid också med rådande valutaregim. Då. Viktningen här kommer jag komma tillbaka till, men innan det, Peter, vad säger du? Hur gick din portfölj i fjol?
Ja, det var inget kalasår för mig heller, men lite mindre dåligt då. Minus 18 som jag drar till. Där tog jag också stryk i SBB, i ett fastighetsbolag som heter Stenhus nu, som heter Randviken tidigare. En budsituation där som drog ut på tiden, och i takt med att räntorna steg så föll även den kursen. Catena Media var också en stor förlorare. Det var de tre stora underpresterarna i min portfölj. Annars var det ganska bra överlag faktiskt. Men minus 18 kan man väl inte riktigt vara nöjd med, om än det är väl någorlunda ursäktat av det året.
Ja, och sen är det ju så här, man kan inte alltid slå börsen varje enskilt år, man kan inte alltid se portföljen stiga varje enskilt år, utan det blir ju den här CAGR-siffran över tid. Så att någonstans så måste man ju också utvärdera det rättvist, kan jag tycka. Ibland blir det dyngor, ibland går man sämre än börsen, men det är som du sa, Gabriel, att det var ett pangår 2021 och sen så lämnar du tillbaka en del av den avkastningen under fjolåret, men över tid så kanske det blir delikat bättre än de här 7% som branschen ofta pratar om för börsen i stort, index i stort då. Men jag vill ha er input lite grann också på viktning, för förutom diversifiering och aktiespararna säger ju 10-15 aktier i 5-6 olika branscher. Det här kan man ha olika åsikter kring, om det är ett rätt antal och rätt antal branscher och sådär. Men det spelar ingen roll om man har 1000 aktier i en portfölj om en aktie står för 99% av värdet. Hur ser ni på viktningen? Det pratar man ju inte lika ofta om.
Ja, jag tycker väl egentligen viktningen, dels är det som du är inne på, du måste ju ha en diversifiering så du inte lägger alla ägg i samma korg, för även om det då är det bästa som finns just nu, sett till risk-reward, går det fel, ja då kan du förlora allt. Så då går du ju miste om chansen att ta vara på många andra goda chanser för att du jagar den här ultimata chansen. Men med det sagt så kan man ändå vikta lite mer på de aktier där man tycker att risken kontra avkastningen ser väldigt attraktiv ut. Då ska du ju ha en högre viktning där än du har i ett annat innehav där du inte ser samma uppsida. Så att man ska ändå vara aktiv, och man ska inte vara rädd för att vikta om i takt med att någonting stiger i värde och något annat faller i värde, om det inte är motiverat av bolagshändelser.
Men har ni en hård gräns?
Nej, jag jobbar inte med hårda gränser, men det som Peter säger, att viktningen är ju väldigt viktig, tror jag personligen också. Vi som tittar på börsskärmarna varje dag och som analyserar väldigt många aktier varje år blir ju lockade av det ena och det andra. Det är ju väldigt naturligt att man då kanske har en väldigt bred portfölj. Men jag tror att den bästa vägen till en god riskjusterad avkastning ändå är någonstans, om man ska hårdra det, så en portfölj med ungefär 10-15 aktier tycker jag personligen är rimligt, för att det ger mig också möjlighet att följa bolagen på lite närmare håll. Och har man en väldigt bred portfölj på 30-40 innehav, så blir det liksom väldigt svårt att också följa innehaven på nära håll. Det sänker risken, absolut. Det gör det, men det tar bort också en del av möjligheterna till att få den här överavkastningen gentemot index, kan jag tycka. Samtidigt som det blir svårare att följa innehaven, och vi gillar att vara nära bolagen vi analyserar, som vi äger privat, och det är vi vet väldigt transparenta med också, vilka innehav vi har i våra egna portföljer, och utöver det så har vi ju två modellportföljer som vi jobbar med i tidningen, som också är ungefär i den storleksklassen, mellan 10-15 innehav. Mm.
Hedlund, retar du Gabriel lite grann för att du hade ett bättre börsår i fjol, och vad tar du med dig som lärdom från det gångna året?
Ja, man ska passa för att reta chefen om man är rädd om sitt jobb. Nej, lärdomen från i fjol, vi har ju båda haft fel i SBB. Och där gjorde vi väl egentligen misstaget att tro att marknaden egentligen var så pass trygga med att låna ut pengar till SBB att påslaget mot en styrränta skulle kunna hållas konstant. Mm. Men det visade sig att så inte alls fallet. Så att påslaget där, eller marginalen, har ju dragit iväg något fruktansvärt.
Precis.
Så att ja, man hade lite för stort förtroende till obligationsmarknaden. Mm. Kan jag tycka.
Ja, det är helt klart. Och jag menar, SBB har ju varit ett av våra innehav i Börsveckan-portföljen också. Och ingår i båda portföljerna just nu också då. Och där, det är precis som Peter säger, jag blev lite grann överrumplad över hur marknaden så att säga prissatte risken i SBB. Vi har alltid sett SBB som ett bolag med väldigt trygga kassaflöden, långa kontrakt, och det kvarstår, men den finansiella risken har vi helt enkelt underskattat, i synnerhet när det är i en miljö där räntan skenar på det sättet som det har varit, plus att det har varit en del frågetecken från olika blankare som allt sammantaget har satt det har legat som en våt filt över bolagets aktiekursutveckling, så att säga.
Men följdfråga på det innan vi nu går in på utdelningsportföljen för 2023, för jag vet ju att det är väldigt många av våra kunder som är aktieägare i SBB och som också lyssnar på den här podden. Mm. Den refinansieringsoron och den finansiella risken i bolaget, har den mojnat på senare tid, eller hur ser den trenden ut? För det känns ju ändå som att det är lite lugnare på företagsobligationsmarknaden än när oron var som störst. Mm. Är det så till att börja med, och hur påverkar det i sådana fall SBB?
Jo, men så är det onekligen. Det är bara att titta på hur obligationerna prissätts idag. Vi kikar ju på det lite löpande, och det som du säger, spreadarna har gått ihop lite grann, och bolaget har ju agerat med full kraft under 2022 också. Ingen kan påstå något annat. De har sålt fastigheter för säkerligen en bit över 20 miljarder, och på det sättet också sänkt refinansieringsrisken. Så att man jobbar ju med långa kassaflöden, som sagt, så att vi ser inget omedelbart hot under 2023 och inte heller egentligen under 2024. Man har säkrat upp på refinansieringssidan och har gjort en del stora affärer här på sistone med Brookfield-affären då, som också allt annat lika kommer sänka balansräkningsrisken enligt vår bedömning. Så att nu har bolaget fått lite mer ro, och det har ju också visat sig i aktiekursen som har utvecklats starkt sen botten då under hösten.
Och en liten sista kommentar också kring avknoppningen och särnoteringen av Neobo, och huruvida man skickar med lite skuld med det bolaget. Och så här. SBB Post, avknoppning, särnotering. Tror att man har blivit lite bränd, och man har sprungit snabbt i en tid där det har liksom lönat sig att ta risk, och att man, jag ska inte säga bränd av det, men liksom det ändå den näsbrännan på något sätt som vi alla har fått. Kommer det här skapa ett annorlunda SBB Post den här perioden? Alltså annorlunda blir det ju av förklarliga skäl när Neobo avknoppas och särnoteras. Mm. Men är det här mer ett bakåtlutat bolag med lägre risk framåt än vad det var bara för något år sedan?
Avknoppning vet jag inte om den gör varken till eller från på den pucken. Man skickar med säkerställd skuld, och det gäller obligationsmarknaden. För det är ett kriterium när man ska ha investment grade i kreditbetyg som är väldigt viktigt, för annars går lånekostnader upp om man ens kan få nya obligationer utan det. Man skickade med, nu var det 45 eller 55% belåningsgrad i Neobo. Så att man sänkte ju den säkerställda belåningen i SBB och skapade det där utrymmet jag pratade om för att ta upp nya lån. Och sen då tillgångarna som man knoppade av. Hyresrätter är ju kanske det kallaste tillgångslaget vi har nu på fastighetsmarknaden, där du inte får någon KPI eller inflationsjustering i kontrakten. För det är det här som är styrkan i samhällsfastigheterna och beståndet där. Att du har ju starka motparter i form av kommuner och ja, regioner eller stat. Mm. Och de här 11% som man lägger på hyran då, de har inga problem att betala det. Det är kontrakt på, jag var 15 år i snitt på Precis. Portföljen. Men på hyresrätter, då har du istället så att dina kostnader ökar för uppvärmning, allt möjligt. Men du ska förhandla med hyresgästföreningen och kanske bara får in någon 3% hyresökning. Mm. Samtidigt som avkastningskraven är väldigt låga på hyresrätter. Och när räntan då höjs så pressas också värdet på den här. Så att det är av den anledningen man så att säga, delar ut den här typen av fastigheter. Mm.
Och det var ett tillägg till det på din fråga också där att gick det för snabbt? Ja, absolut. Det gjorde det 2021. Det var ett helt annat läge. Räntorna var obefintliga i princip. Man kunde låna billigt, expandera, köpa massa hus. Och det vi såg där, Neobo då, är ju i princip Amasten som man köpte i slutet av 2021. Så det var någonstans där i piken av fastighetsmarknaden. Så att man, och den var vi lite så där tveksamma till redan när den aviserades, men där och då så kändes det ändå rätt så vettigt att expandera inom hyresrätter som sågs eller ses även idag som väldigt trygga kassaflöden och med obefintliga vakansnivåer och så vidare. Men sen har väldigt mycket hänt på räntemarknaden och yielden då, alltså avkastningen man får på de här tillgångarna är ju så låg så att den är många gånger under vad marknadsräntorna indikerar. Det man ska betala om man nu går till obligationsmarknaden exempelvis för att ta upp pengar. Så att kassaflödena blir ju negativa, allt annat lika. Och det där gillar inte marknaden idag, men det var ju mumma 2021. Mm. Så att det gick för snabbt, men nu håller man på att rensa rundan. Man får bort en del hyresrätter, vi tycker det är helt rätt. Kvarvarande SBB är ju operationellt ett mycket stabilare bolag. Högre avkastning på fastigheterna, längre kontrakt. Vi har så att säga KPI-indexerade kontrakt, så att vi räknar ju med att samhällsfastighetsdelen då kommer åtnjuta en intäktshöjning på ungefär 10-11% per 1 januari. Så att det blir ett stabilare bolag, helt klart.
Ja, det är ju det som är lite paradoxalt att alla tycker att hyresrätter är och tingar en väldigt låg risk, vilket det gör, men det har blivit en huggsexa om dem i så mått att man har trissat upp priserna så att avkastningskraven har gått ner och sen har man konkurrerat med pensionskapital och sådär, så konkurrerar man med ränteinstrument som man inte har gett någonting. Och vi vet att Tina, there is no alternative, har blivit talat, there are reasonable alternatives. Så nu helt plötsligt kanske man får ränteplaceringar som ger högre avkastning och det blir lite tufft för hyresrätter då. Nåväl, hur har börsåret 2023 då startat för ert univers?
Ja, börsen har ju varit stark, förvånansvärt stark skulle jag säga. Jag tycker väl att börsen bör snarare komma ner.
Irriterar det dig med tanke på att du är lite negativ?
Ja, irriterar.
Jag ville att han skulle ta det för det är så jävla kul att han är väsad sådär. Sorry. Ja.
Ja. Ja. Nej, just att nivån på börsen nu, om vi tittar tillbaka före pandemin, då ska jag ändå komma ihåg att då var det nollränta. Vi hade en konjunktur som var på väg uppåt. Sen dess är OMXS30 upp 28% ungefär. Och nu har vi då en ränta på, ja, vad är amerikanska tioåringen, 3,5% någonting. Vi har en konjunktur som är på väg ner. Vi har elpriser, vi vet inte vart inflationen tar vägen. Stor osäkerhet. Och trots det så är vi alltså 28% eller ja, 25-30% högre. Det är inte lika illa på den breda indexet och bland småbolagen har det faktiskt varit ganska svagt sista tiden. Så där ser vi fortfarande många bra och attraktivt fördelade aktier. Men bland storbolagen är ändå känslan att börsen har tagit lite väl mycket förskott.
Jag håller helt och hållet med, även om jag i grunden är lite mer optimistisk. Men det är precis som Peter säger att det OMXS30 har ju överpresterat rätt så rejält mot börsen som helhet. Vi som tittar på små och medelstora bolag ser ju hur många av de bolagen vi följer har väldigt mycket kvar till all time highs. Medan vi ser att bolag som Sandvik och Atlas och Investor har men liksom 10-15% kvar till all time highs. Och det är ju fascinerande. Vi Jag är också lite chockad skulle jag säga över den starka inledningen på 2023. Och det tror jag också så att säga många håller med. Men i grunden så tror jag att det handlar om att man, nu ser man tendenser till att inflationen kan ha peakat. Vi ser att räntetrycket uppåt har lättat. Vi har sett att många bedömare pratar om fallande räntor här efter sommaren rent av. Det var ju inte på tapeten 2021 och börsen är alltid framåtblickande, så att det tenderar, historikerna har lärt oss att det tenderar så att säga att studsa upp när det kanske ser som mörkast ut, och det är väl min förhoppning och min tro är väl att börsen bottnade kanske där i oktober, i slutet av oktober eller när det nu var, när vi såg det, den senaste botten, och jag tror inte vi ska ner under det. Med det sagt så rapportsäsongen har börjat smått och det kommer ju välla in rapporter här under nästa vecka, så att det blir ju en värdemätare, och jag kan tycka att estimaten bland många storbolag ser rätt så ansträngd ut faktiskt. Så ja, återstår att se om vi kommer få en rekyl ner, men jag tror vi har sett botten.
Väldigt, väldigt skönt, för botten såg vi 29 september på OMX30 och 13 oktober på breda börsen, och det är ju så också att en tjurmarknad, den föds ju alltid ur en björnmarknad när det ser som mörkast ut. Och bara för att strösa alltid såren, Helund, så kan jag också säga att snittaktien är ju upp nästan 50% nu sen respektive aktiesårs lägsta i fjol. Det har varit fart under galoscherna. Nåväl, nu ska vi unna oss en delikat tradition, förmodligen varför många har seglat in på det här avsnittet, nämligen att prata om eran årliga utdelningsportfölj som ni sätter samman då i början av varje börsår. Om vi börjar från början, Börsveckans utdelningsportfölj, vad är det för djur?
Utdelningsportföljen har vi sysslat med sedan 2004, så att det är en portfölj som har en väldigt lång historik numera. Och det är en modellportfölj som vi tar fram i årets första nummer. Tanken med den är helt enkelt att det går till som så att vi gör en bred screening. Vi tar fram en lång lista, typiskt sett från Factset, där vi rangordnar bolag som ger högst direktavkastning. Och sen så sätter vi upp några kriterier. Dels att direktavkastningen måste överstiga 4% på innevarande års vinstprognoser. Men också att det finns i grunden en positiv utdelningstillväxt och en positiv vinsttillväxt. Sen har det där varit lite till och från under pandemiåren här. Det har ju varit väldigt stökigt med indragna utdelningar och så vidare. Men när vi gör en bedömning på de här bolagen och tittar på listan, så är det mer att vi räknar på en normaliserad vinst och en normaliserad utdelningsnivå. Vi vill inte se att det är ett bolag som delar ut mer än vinsten till exempel. Då kvalar den ut. Så att vi tar fram en lång lista. Vi kompletterar med de innehav som vi har bevakning på, och det är typiskt sett små och medelstora bolag som inte täcks av analytiker där ute, och därför finns det inga externa estimat. Så utifrån den långa listan så tar vi fram en utdelningsportfölj med trygga, stabila bolag med gedigna kassaflöden. Och den ska helst vara lite defensiv till karaktären, för det här är en portfölj som ska göra jobbet åt oss. Vi vill med denna portfölj kapa toppar och dalar på börsen. Den ska ge en stabil och god riskjusterad avkastning. Det är liksom hela ambitionen med den portföljen. Så att vi tar fram ett tiotal sådana bolag och följer upp den här portföljen. Utvärdering sker efter 12 månader. Vi gör 2-3 avstämningar under året. Typiskt sett så kommer första avstämningen efter boksluten när vi har fått utdelningarna för de här innehaven som då återinvesteras. Antingen i nya innehav eller i befintliga. Och vi vill helst göra så få transaktioner som möjligt. Så att det är grundidén med utdelningsportföljen.
Men 10 innehav så har du till antalet på ett ungefär. Hur tänker ni kring mixen mellan, jag ska inte säga stora bolag för det kanske inte riktigt är i ert universum, men små bolag, medelstora bolag, kanske något eller några större bolag, olika branscher och sådär?
Ja, men det är faktiskt en del storbolag. Det hör ju lite utdelningarna till. Mindre bolag investerar i tillväxt medan de mogna stora bolagen delar ut en större andel. Det är inte en ovanlig uppställning. Så att vi har ju faktiskt SBB, vi har Tele2, vi har Volvo, vi har ju Swedbank, SEB.
Okej, det är pensionärsligan då.
Ja. Inte bara unga snabbsprintare.
Precis. Det är ett snävt urval, så att vi har inte lyxen att välja och vraka här i och med att vi ställer de här tuffa kriterierna. Och det är precis som Peter säger, att det är ofta som är mogna lite större bolagen som har de här stabila kassaflödena där vi vet att utdelningen känns säker. Och så det är en mix av lite större spelare som man kan lita på, men också lite mindre spelare som ger en bättre uppsida helt enkelt, även kursmässigt. Så att, och det är utöver de Peter har nämnt, det var ju pensionärsligan, så har vi lite yngre förmågor i form av B3 Consulting till exempel. Vi har Dedicare, vi har Veteranpoolen.
Det är väl pensionären?
Ja, precis. Men det är ett mindre bolag, det är underanalyserade bolag. Så att där ser vi också klart bättre uppsida. Mm. Vi har Europris som är återkommande i BV-portföljen också. Mm. Så att det är en mix, och det, där finns en grundidé med branschfördelning. Det är klart att vi vill ha exponering mot lite olika sektorer och sådär. Men i grunden så ska det vara stabila pjäser i den här portföljen.
Ja, och vi kommer att få lyssna till samtliga innehav i portföljen alldeles strax. Men innan det, hur gick det i slutändan för utdelningsportföljen 2022 då? Detta stormiga år.
Fjolårets utdelningsportfölj höll jämnt takt med index. Det var ju som sagt ett speciellt år. Vi landade på minus 11% för portföljen, inklusive de utdelningar vi har fått. Vi jämför alltid med OMXSGI, som är alltså alla börsens bolag, inklusive alla utdelningar. Och där så, ja men det var minus 11 mot minus 12, ganska jämnt skägg som sagt. Vi hade några innehav som sänkte avkastningen då.
Men ni kom in på minus 11 och ja, börsen kom in på minus 12 här, i det här fallet, så ni klarar den procenten lite bättre.
Ja.
Okej, hörni, vi vänder blad. Klassiker. Om vi tittar på historien då, för ni sa ju här att utdelningsportföljen har ju funnits med oss sedan 2004, ljuvperiod när börsen bottnade 2002. Fantastiskt bra start där innan finanskrisen. Ni har ju därmed också en ganska lång historia. Det är ganska många börsår som ni har presenterat utdelningsportföljen årligen. Därav en lång tradition. Hur har den utvecklats historiskt då?
Och snittet för de senaste, ja sen starten egentligen 2004, är att den har gett oss 23% i snittavkastning mot index som då har gett 13%. Så det är 10 procentenheter bättre än index. Och sen så kan man ju se att det har varit relativt stabil utveckling över åren. Det är väl något år där, 2021 till exempel, där portföljen gick 43% mot 28% för index. Men överlag så är det en ganska jämn och fin utveckling, och det är också syftet lite grann med utdelningsportföljen, att den just ska kapa de här toppar och dalar helt enkelt.
Ja, men jag blir lite förvånad över utvecklingen historiskt. Jag menar, ta 2020, var ju ett riktigt turbulent år. Där kom ni in på 22% mot börsens 17. Mm. Och även 2021 när det var dags för utdelningsförslagen för 2020, där kommer vi ihåg att det var ju en ganska unik period även då. Nu var det ju för sig 2020 som de flesta utdelningarna slopade, så det har vi ju inte varit med om i modern tid egentligen. Mm. Och trots det då, alltså 5 procentenheter högre än börsen, och även 2021 var det rejält mycket bättre. Mm. Och även, alltså, efter kriser, jag menar ta finanskrisen där 2007-2008, där fick ni en återhämtning på 107% 2009 mot börsens 58.
Mm. Det stämmer. Det är egentligen inte så konstigt med tanke på vilka vilka innehav som finns i utdelningsportföljen. Det ska vara de här lite stabilare bolagen, bolag med starka balansräkningar. Vi chansar inte på den, på den fronten, utan vi vill ju ha bolag med trygga finanser, trygga kassaflöden, och när det är skakigt på börsen som det har varit under 2022 till exempel, så gynnas den här typen av bolag mer än andra. Dels har vi ju sett det i hur OMXS30 har slagit breda index. Det är väldigt mycket bank, 30%. Det är 30% stora verkstadsbolag, Atlas Copco, Alfa och de här. Så att det är ju ganska naturligt att de överpresterar, för det är sådana bolag som kan övervintra. Det finns knappt någon, emissionsrisk finns alltid, men den är betydligt mindre i den här kategorin. Du har ofta starka ägare bakom. Så att, och de här bolagen kan agera opportunistiskt också i kriser. De kan förvärva lite billigare, kliva fram på ett helt annat sätt jämfört med de här småbolagen som har lite mer riskfyllda affärsmodeller, som kanske är i större behov av kapitalmarknaden, som kanske inte har lika starka ägare bakom sig. Så att det är ganska naturligt, skulle jag säga, att utdelningsportföljen går bättre i sämre tider faktiskt, alltså relativt sett. Så att, och på samma sätt som den egentligen ska underprestera när det är en väldigt stor optimism på börsen. Så att det är
en värmande krockkudde på nedsidan när man har den där saftiga, värmande direktavkastningen.
Mm. Ja, och det kanske blir i synnerhet intressant ett år som detta då, när det är dyrt att ta på sig skuld, om du ens kan ta skuld. Mm. Så att de här bolagen sitter i en än bättre sits än tidigare, skulle jag nog säga. Mm. Sen tycker jag faktiskt det är ganska intressant att indexen är upp 13% här i snitt per år sedan 2004. Det är väldigt bra indexavkastning också. Står vi inför sämre tider?
Ja, men där ser du att det lönar sig. Jag har lönat sig vara optimist.
Precis.
Men nu kommer ovädret in i Tidlund. Kastar vi oss då in på årets utdelningsportfölj, så har vi ju B3 Consulting, Betsson, Bredband 2, Dedicare, Europris i NOK, lite valutarisk, Tele2, SBB, Swedbank, SEB, STG, Danmark, Veteranpoolen och Volvo. Lite kommentarer på den här. Det är också tur att Johanna Kull inte är med oss, för då hade ni fått skäll, grabbar.
Ja du Niklas, den här portföljen innehåller som sagt en del anfallare men också defensiva pjäser. Peter var inne på det, vi har mycket telekom, eller relativt sett mycket telekom jämfört med hur OMXS30 ser ut om man skalar, tar ett gränssnitt av den. Vi har Tele2, vi har Bredband 2. Och där har vi även med två banker, och OMXS30 har ju 30% bankexponering. Vårt val föll på SEB och Swedbank. Och i SEB får man lite företagsexponering, i Swedbank är lite mer mot bolån. Så att vi tycker att den mixen är rätt bra. Båda ger en väldigt fin direktavkastning. Vi har Swedbank som ger 5,5% och SEB som ger ungefär 5%. Så att det är en mix. Sen är det Volvo som får bli vår cykliska exponering. Det var egentligen det enda bolaget vi hade att välja mellan. Alltså det var den och en del mindre industribolag. Men vi kände ändå att tryggheten finns i Volvo i det här fallet, med en väldigt stark balansräkning och förvisso en cyklisk affär, men där Martin Lundstedt och de övriga för detta Scania-cheferna har gjort väldigt bra med att höja den interna lönsamheten helt enkelt. Vi tror att det är rätt så permanenta effekter utav det arbete som de har genomfört de senaste åren. Och det har man ju sett också. Det finns en helt annan stabilitet och Volvo. Så att det blir intressant att se vad de ska göra med kassan. Om det blir förvärv eller om det blir extra utdelningar till och med. Så
att, ja, för nu uppviglar du ju till det. Du pratar ju om stark balansräkning där, och där har man ju sagt att de är överkapitaliserade. Och det är ju klart också att det kan vara ett intressant läge om det blir lite mindre stormigt på börsen och att man får se en liten uppköpsvåg och lite förvärvsvåg bland många bolag för att stärka sin affär. Mm. Tror du att vi kan extrapolera extra utdelningar så som tidigare i Volvo, eller tror du snarare att det blir förvärv?
Nej, men jag tror att dels så har de väldigt stora satsningar inom elektrifiering av flottan som kräver en hel del kapital.
Jättestora. Varför flyger det under radarn?
Det vet jag inte om det gör riktigt. Jag menar, vi har ju sett att det finns en hel del uppmärksamhet kring det. Nu har de, utan att vara någon Volvo-expert, så är min uppfattning att de har seglat förbi Scania som har legat under Traton då, Volkswagen, där de har tappat lite momentum, där de har så att säga missgynnats egentligen av att ingå i en större koncern. Scania var ju den, det var ju stjärnan i branschen i många år som ett eget bolag så att säga. Men Volvo har de senaste åren seglat förbi och uppvisar just nu högre lönsamhet också, vilket är fascinerande faktiskt. Men hårt arbete lönar sig till slut. Och där har de ju också tappat väldigt mycket kompetens till just Volvo som har rekryterat ett antal Scania-chefer och har kunnat bygga upp en stabilare organisation. Så att om det blir en extrautdelning eller inte, det återstår ju att se givet hur konjunkturutsikterna är ju ganska svaga, så att man kanske är lite försiktig där. De har ju Lundbergs och Industrivärden som storägare och de är ju inte kända för att ta några större, de är inga risktagare så att säga, utan det kommer nog bli en fin utdelning, men också finnas kapacitet för kompletterande förvärv. Det tror jag definitivt.
Ja, och här ska man väl också säga att det är inte så att Volvo Group har varit dåliga på att kommunicera. För jag tycker att de kommunicerar väldigt mycket av det de gör kring elektrifieringen. Jag får de där pressmeddelarna i mejlen löpande och det händer ganska mycket hela tiden. Men det känns som att media inte riktigt har plockat upp den stora omställningen, kanske den gröna exponeringen som vad Volvo Group faktiskt kan ge. Den är kvar i någon liksom så här, av gammal hävd och slentrian i ett visst fakt där den alltid har legat, men det känns som att det händer ganska mycket. Därav jag menar att den flög lite under radarn. Och sen behöver inte det innebära att jag har rätt, förmodligen inte, förmodligen tvärtom.
Ja, och det var de defensiva pjäserna. Peter, tar du anfallarna här?
Ja, högst upp har vi egentligen då B3 Consulting som är en mindre snabbväxande IT-konsult. Lite mer offensivt har vi Dedicare som i och för sig är ett ocykliskt och klassiskt ett defensivt innehav. Det kanske blir lite paradoxalt. Men ett litet bolag som har gjort det väldigt bra inom vårdbemanning, inte minst i Norge för stunden. Veteranpoolen, återigen här då, pensionärer egentligen som vill arbeta deltid fortsatt, inte riktigt redo att gå 100% i pension. Litet bolag, säljer då RUT och ROT-tjänster till privatpersoner och även bemanningstjänster och enklare ekonomitjänster och dylikt till företag. Vad har vi mer bland dem lite mer?
I veteranpoolen tror du på 3 kronor i utdelning per aktie. Det ger ju 9% direktavkastning när vi då tog in den här aktien. Sen har ju aktien gått väldigt starkt sedan dess, givetvis drivet av vår rekommendation också skulle jag gissa. Men det finns ju fortfarande en bra utdelning där som kunde på nedsidan efter den här uppgången. Eller vad säger du, Peter?
Ja, och utdelningen här kan man också påpeka som jag tror det blir 3 kronor. Vinsten tror vi snarare blir runt 2,20-2,25 tror jag satte. Men man har en nettokassa på över 40 miljoner redan nu. Så att man delade ut mer än hela vinsten i fjol och jag tror man gör det i år också. Och här, vi sa ju tidigare att vi inte tar bolag som delar ut mer än hela vinsten. Men om man på sig en ordinarie och hållbar utdelning är över 4% så är det ändå inte negativt om man väljer att skjuta över lite extra kapital till aktieägarna förutsatt att balansräkningen tillåter det.
Och något som också bör noteras är att en del av de här mindre bolagen som B3 och Dedicare, det är ju sådana som har väldigt låga investeringsbehov och i princip kan skicka ut hela vinsten om de så vill. De har starka balansräkningar, de har en om man tittar på Dedicare så är det en ocyklisk verksamhet, vårdbemanning. De har på senare tid också breddat sig genom en del mindre förvärv inom nya segment som life science exempelvis, har rätt så höga ambitioner här de närmsta åren. Och har under åren också haft en fin tillväxt. Tittar man 10 år bakåt på både B3 och Dedicare så är det faktiskt en fantastisk CAGR som de har gett, alltså snitttillväxt genom åren. Och det tycker jag, när man tittar på de här mindre bolagen så blir ju historiken också extra intressant. Gör de saker och ting rätt? Har de en förmåga att skapa aktieägarvärde? Hur har det sett ut historiskt? Fungerar affärsmodellen? Och det är en väldigt viktig fråga för oss när vi gör vår research, att hur har det gått? Alltså historiken ger en fingervisning kring vad som också så att säga, vad man kan förvänta sig åtminstone. Sen är vi väldigt konservativa i prognossättningen givetvis, men i de här två fallen till exempel så är det en stark balansräkning i grunden, låga kapitalbehov och en god lönsamhet och en stark historik. B3 har ju varit lite fladdrigt tidigare, det är egentligen de senaste 2-3 åren, men de har också tagit in en ny vd och har höga ambitioner. De har en norsk huvudägare som storköper aktier, de gör återköp och där tror jag faktiskt att det finns goda möjligheter för dem att också dubbla sin utdelning nu till våren. Vi får se om det blir så, men jag tror inte det är orimligt att räkna med ungefär 7 kronor per aktie i utdelning. Och det skulle ge ungefär 5% då, så att och så växte de 20% under 2022 enligt vår prognos, så kommer de komma in på 20% då. Och jag tror att de kommer fortsätta växa 10-15% under 2023 i linje med deras finansiella målsättning då. Så att,
Men tror ni att det finns potential för lite grädde på moset, alltså att vi kan få se lite ljuvliga utdelningshöjningar här under bokslutsperioden, rapportsäsongen?
Ja, men absolut. Vi har ju räknat med det i vissa fall här också redan.
Och vi har ju sett det också. De som hittills har rapporterat, vilka har vi? Sandvik höjde ju utdelningen 4,75 till 5 kronor. Investor höjde, vad var det Niklas? 10%?
10%.
Ja, så att vi har ju
ASML,
sett.
ASML, Europas största techbolag, de skrällade ju med över 50% höjning nu på morgonen. Mycket trevligt.
Så att det där tror jag kommer bli olika från sektor till sektor och bolag till bolag. Så att det är liksom, det är som alltid att man, vissa är mer trygga i sin affärsmodell även i den här konjunkturmiljön, medan andra tänker att det är kanske bättre att samla i ladorna inför lite tuffare tider, har kanske en annan kapitalstruktur och en helt annan tillgång till kapital och så vidare. Så att det är svårt att generalisera, utan just nu de indikationer vi har fått och de få bolag vi har sett rapportera har i alla fall indikerat att det kan nog finnas utdelningshöjningar i sikte.
Just det. Jag kan säga att ASML klockar in på 56,7% här, och som ni säger, det är ju ett viktigt medskick då att i den här utdelningsportföljen ni nu har satt samman, precis som ni har varit in på här under avsnittet, så bakar ni ju in era estimat för utdelningarna och för innevarande år och vart det kan tänkas bära, i och med att det inte alltid finns analytikertäckning.
Precis. Ja,
utöver er då som följer bolaget naturligtvis.
Ja, det stämmer.
Av de bolagen som ni har valt ut här då, så har vi ju Europris som ger en valutaexponering mot NOK, och sen har vi STG då, som ger en valutaexponering mot danska kronor. Hur vanligt har det varit historiskt att ni väljer in utländska guldkorn?
Ja, men det brukar nästan vara något varje år. Anora har ju funnits med tidigare, då kanske det var Arcus förresten. Det är en sammanslagning av finska Altia och norska Arcus. Som
lite prit.
Prit, ja.
Ja. Vi har haft någon utländsk telekombolag också, vill jag minnas, vid något tillfälle. Telenor, möjligtvis, kanske. Något år. Det händer, absolut. Och det är oftast när vi söker en viss exponering också, där vi inte riktigt kan känner att vi har bra alternativ här i Sverige, då kikar vi utanför gränserna. I det här fallet Europris, det är ju en klockren exponering mot lågpris. Det är lågpris även på aktien, tycker vi, relativt sett, i synnerhet när vi jämför med Axfood till exempel. Vi gillar ju den här exponeringen. Vi tror att Europris kan klara sig bra i tuffa tider. Så att, vad säger du Peter? Det finns en hel del som indikerar att Europris kommer hålla försäljningen väl under 2023 också.
Och apropå det här med lägre värdering, så när vi tittar på norska eller finska börsen, det är ju mindre börser och ofta en sämre likviditet då, och då är det ofta lite lägre prislappar.
Precis.
Samma gäller, blickar vi ställer över Atlanten så är det ju dyrare i USA.
Mm. Precis.
Så lite på det temat.
Ja.
Men ja, åter till europris då. Det är ju faktiskt så att säga, den svenska eller norska motsvarigheten till svenska överskottsbolaget ÖoB. Men det är inte noterat.
Men visst är de delägare i ÖoB europris?
Ja, de äger 20% och vill ju köpa in resten också.
Så köper man ner utdelningsportfölj och vill stödköpa så att säga, då om det är så att man går på ÖoB, då kan man ju tänka att typ en miljarddel eller någonting går till, till utdelningen.
Ja, precis. Men man har som sagt en köpoption på resterande 80%. Där håller man dock på att tvista om vad köpeskillingen ska vara. Och det här har då dragit ut på tiden. Jag vet inte om det är 2 eller 3 år nu till och med. Men det är i alla fall satt nu, så det ska bli en förhandling i slutet av året. Sen tror jag även att ägarna till ÖoB ifrågasätter om den här optionen är fortfarande giltig, för att det har gått om mer än 2 år sedan eller 3 år. Så vi får se vad det blir utav det. Men även utan det ser Europris väldigt intressant ut. De har fin historik, har egentligen ökat försäljningen like for like, det vill säga jämförbart bestånd, alltså lika butiker, om det nu är 10 år i rad nu tror jag. Marginalen har ju, den är ju pandemidopad, det ska ju så att säga tilläggas. Man hade 17,5% i fjol, nej 2021 då. Medan vi tror att man kommer in på ungefär 15,5 i år. Eller ja, i fjol blir det då, 2022.
Ja.
Svårt att hålla koll på den här.
Time flies.
Ja, och sen är väl den också lite dopad. Så vi tror väl kanske att man kommer stabilisera sig runt 12,5 någonting. Men poängen är att det är fortfarande väldigt billigt. Och vi känner att den här stabiliteten, den premieras inte. För även om man räknar med 12,5% rörelsemarginal, så är värderingen bara ungefär 10 gånger rörelseresultatet. Och det här är ju långt, det är mer än halva prislappen mot Axfood till exempel. Så här ser vi att man borde kunna få en uppvärdering.
Ja, för det här är lite spännande med tanke på inflationen och den här liksom urgröpt lite grann av vår köpkraft. Och det har vi ju pratat om jättemånga gånger. Det har ju varit liksom det röda temat för 2022, det här när man ska tanka bilen och handla mat och betala elräkningen och bolåneräntan dras. Det finns mindre pengar att röra sig med. Man får käka lite mer bark. Och då har vi också sett, just på tal om Axfood, att vi har migrerat till Willys i större utsträckning. Lidl har ju haft svårt att slå sig in på den svenska marknaden. Nu käkade de rejält med marknadsandelar i fjol 2022 och fick en rejäl swoosh. De har också fräschat upp en del butiker förvisso, men just det här när vi känner att det brände till rejält i plånboken, då fick lågprisaktörerna en swoosh. Det borde ju rimligtvis också påverka europris och ÖoB. Nu sa jag en miljarddel, jag menar, äger de 20% av bolaget, så i bottom line så blir det ju 20% av resultatet då till europris, och det påverkar ju om man går och handlar på ÖoB. Men det har ju varit en trend under förra året ändå, även om du säger att det är pandemidopat. Så har ju inflationen gjort att de har fått sig en liten swoosh.
Absolut, så det var väl pandemidopat, och sen nu har det övergått till att bli någon form av lågkonjunkturvinnare, som du säger, när det finns mindre att ta i plånboken. För det här är ju ganska lite sällan köp. Du går inte till Europris för att köpa en diskmaskin eller en tvättmaskin, utan du köper ju kexchoklad, diskmedel, toalettpapper, lite förbrukningsartiklar med. Ja.
Diskmaskinstabletter är ju riktigt tråkig utgift. Vad klockar portföljen in på för direktavkastning då?
Knappt 6%, 5,9 här den 12 januari när vi lanserade portföljen.
Precis.
Det är väl snäppet mindre nu, men tämligen nära i alla fall.
Mm. Det kan jämföras också med OMXS30 som ger ungefär 3%, eller drygt 3%. Så att det är dubbelt upp mot storbolagsindexet, och när vi tittar lite översiktligt också så ser vi en ganska hygglig vinsttillväxt också i den här portföljen. Så att vi får se. Det blir spännande att utvärdera.
Finansmarknadsminister Niklas Wykman var ju ute i DI idag när det här spelas in, onsdag den 25 januari, där han inte utesluter nytt utdelningsförbud för bankerna. Det här kan möjligtvis vara retorik. Jag har lite svårt att tolka om det här att man pekar med hela handen och säger att så här är det, ni får rätta er, eller om det bara är så att det är ett svar på en direkt fråga från Dagens Industri i det här fallet. Lite svårt att utröna har jag, men rubriken, ni vet hur rubrikerna är i media i vår samtid. Men är det här någonting som påverkar er syn på utdelningsportföljen i och med att vi både har Swedbank och SEB där i?
Nej, jag har väl svårt att se, det ska bli bra mycket värre framåt våren för att ett utdelningsförbud skulle bli aktuellt för bankerna. Om man pratar, som du är inne på, i de ordalagerna, jag tror Finansinspektionen säger att man ska vara återhållsamma. Men man delar trots att bara ut 5% i direktavkastning. Man delar inte ut liksom hus och hem här.
Det finns ju en del fallgropar som man bör undvika när man favoriserar utdelningsaktier. Nu får man det ju serverat på ett silverfat här. Man får ju hela utdelningsportföljen 2023 då. Men för de som vill gå off the beaten path och leta lite utdelningsaktier själv då, det finns ju en del såna goda tips man brukar få med sig, att inte leta eller kanske vara försiktig med bolag med hög utdelningsandel. Nu var det ju ett här då som delade ut mer än resultatet var veteranpoolen, men den ändå resonerade för att det kunde vara rimligt i det här fallet då. Eller hög skuldsättning, dålig track record, cyklisk intjäning. Har ni några tips till lyssnarna för att undvika utdelningsfällor?
Ja, alltså, återigen, jag går tillbaka till det här med historiken, att liksom, man måste ju förstå affärsmodellen till full och man behöver inte krångla till det. Det är krångligt som det är. Så att förstå bolagets affärsmodell, försök göra en bedömning kring hur robust det är, vilken motståndskraft i sämre tider bolaget har. Det lägger vi ner väldigt mycket tid på, och det i kombination med just de här finansiella nyckeltalen, att vi vill inte ha en aktie som är skyhögt värderad, som har en betydande nedsida vid sämre tider också, om än att utdelningen är stabil, men vi är inte redo att betala vad som helst för att erhålla den utdelningen, utan vi vill se en kombination av en vettig värdering i grund och botten, helst lite åt det låga hållet givetvis, men också en hög utdelning och en robust historik. Så att vi lägger inte in några förhoppningsbolag i det här eller chansar med att ett bolag ska dela ut X och Y kronor, utan vi räknar väldigt konservativt, och det tror jag man kommer långt med, i synnerhet när man tänker i utdelningstermer, för att utdelningen är ett kvitto på att bolaget är välmående och är någorlunda optimistiska inför framtiden, att de ändå delar ut någonting till aktieägarna, och väldigt mycket fokus på balansräkning i det här fallet snarare än resultaträkning.
Och man kan ju tillägga också att utdelningen är verkligen inte allt, och det finns utdelningstillväxt att ta hänsyn till också.
Absolut.
Nu har vi visat gränsen på 4%, men skulle vi gå ner på 3,5% så skulle det komma en drös bolag däremellan också, som kanske kan ha en snabbare utdelningstillväxt. Så det är lite en smaksak så att säga, hur hög utdelning man vill ha här och nu och hur mycket man kan tänka sig att få nästa år eller nästkommande år.
Ja, och det kan jag tänka mig också bli lite grann mer en fråga kring, nu pratar vi om att det här var pensionärsligan lite grann, att det blir större bolag, mer mogna bolag, delar ut en större del av resultatet för att man är lite mer mogen. Men skulle ni göra en utdelningsportfölj kring små och medelstora bolag i ert universum, skulle det ju per automatik bli en lägre direktavkastning, en lägre utdelningsandel, men betydligt mycket snabbare utdelningstillväxt i och med att oftast alla bolag har ju inte finansiella mål och utdelningspolicies, men många har ju utdelningspolicy, och jag menar, den är ju en andel av vinsten, och stiger vinsten ganska snabbt så stiger utdelningen ganska snabbt som ett brev på posten.
Precis. Absolut.
Och har man tiden på sin sida, då är det ju bättre att fokusera på totalavkastning och utdelningstillväxt än hög direktavkastning. Men det här tänker jag är perfekt för de som är i livet där kanske ålderns höst, man vill få en guldkant på tillvaron, man vill få in en stabil kupong, lite utdelningar löpande som man kan ta och göra precis vad man vill och sätta sprätt på dem. Eller om man har en långsiktig horisont, tänker jag, mycket totalavkastning, mycket kanske spännande investeringar, men att man vill ha en liten del av en portfölj mot utdelningar, så är det här också rätt perfekt, tänker jag.
Absolut. Mm.
Det enklaste sättet att bli glatt och överraskad, det är ju att ha låga förväntningar. Och det är ju precis som ni säger här också, räkna konservativt och sen kanske bli glatt överraskade.
Ja, och sen tycker jag fördelen med utdelningsportfölj också, att det är ofta lite lättare att hålla i dem om börsen blir sur. Mm. För då har du något ankare där, du ser att det finns ett värde, du får så att säga en ränta. Mm. Medan sitter du med förhoppningsbolag eller teknikbolag, liksom tillväxtbolag där intjäningen är långt i framtiden, de snarare kanske behöver ta in pengar i det här läget när du verkligen inte vill vara på börsen. Så det kan vara bra för sömnen också.
Ja, men det är någonting ljuvligt med utdelningar ändå. Nu har jag en ganska låg direktavkastning i portföljen och jag fokuserar inte på det. Men man har, även om det är en låg direktavkastning, så trillar det ändå in lite utdelningar. Mm. Och just det att utdelningarna svänger ju mindre än aktierna i portföljen. Vållan där kan ju vara år som 2022 ganska hög. Men utdelningen... Och det är klart att har man tagit fram vettiga bolag och gjort sin hemläxa som ni har gjort, då kan man ju också titta på de dagar som aktien sjunker. Då stiger ju direktavkastningen, förutsatt att utdelningen bibehålls. Så det är någonting ljuvligt med den här utdelningen ändå. Och det är också någonting ljuvligt när ni kommer årligen och gästar podden och berättar om utdelningsportföljen. Den här podden har kommit till sin enda. Stort tack för att ni kom hit och gjorde oss lite klokare kring utdelningar.
Stort tack Niklas, kul att vara här.
Och stort tack för att du lyssnade på det här. Utdelning på dig!